Du lyssnar på Discwalk Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Leninstadion. It's time to get rebel! Som eventuellt ska resas i, eller ja, resas, stadion står ju redan där. Men det här är alltså då ett förslag på namnet på Varbergs hemmaarena framöver av entreprenören, konstnären och kommunisten Lasse Diding, som har pratat med Hallands Nyheter. Och ja, det är ju, skulle ju
svårt att veta om det här är positivt, är bra, alltså man säger att all publicitet är bra publicitet, ja. Och kanske den här Lasse Diding heter han där.
Alltså han är ju Diding. Alltså han är ju redan grundare då av Leninbadet och Hotel Havanna i samma stad.
Okay.
Så att han har en förkärlek till att sprida sin då
kommunistiska
ideologi, ja. I form av sponsring av namn av saker och ting, där det är ju uppenbarligen ganska ingenting nytt liksom.
Nej. Kom att tänka på vår, vad heter det, entré till, vad heter det, hotellet i Nizhny Novgorod.
Var det, ja, inte Lenin? Där var en Leninstaty som
utanför.
Bara måste varit 15 meter hög nästan. Ja. Även det, och sen minns jag även att utanför Lushniki-stadion i Moskva så var det ju, hade de byggt upp ett temporärt sånt där FIFA-merchandise-stånd, ja. På en Leninstaty, vilket ju var lite, om man då kan kommunismens idéer, ja. Så att man säljer merch, FIFA säljer merch vid Lenin liksom. Men, ja, men det här hade ju varit, alltså, jag vet inte, med tanke på, jag har ju skrivit mycket om fotboll och politik i veckan här, ja. Till exempel att Fredrik Reinfeldt eventuellt är på väg in i Djurgårdens styrelse, vilket vi kommer tillbaka till lite grann.
Mm.
Det här hade ju kunnat då dela Varberg lite grann, de som står ut med att ha en person vars ideologi är skyldig till enormt många människors död och mördande, hans namn på arenan eller inte.
Heller inte, och det känns inte som de är speciellt snygga, de där Lenin-statyerna heller. Nej. Och det, men det känns ju det här mer som ett försök till att få lite publicitet. Frågan är om Varberg är nöjda med det här. Det kan man ju säkert diskutera.
Ja, precis. Alltså det är ju inte klart att det blir så här, utan kommunen i Varberg är ju
Vi kan väl slå fast redan nu att det inte kommer heta det.
Ann-Charlotte Stenkil, som är moderat ordförande i kommunstyrelsen där, sa att det här finns inte på kartan, det är helt uteslutet.
Nej.
Och det var väl ungefär det svaret man kanske hoppades på från en sorts, ja. Neutralt perspektiv också. Det var i alla fall en av de mer röjiga nyheterna från veckan, tycker jag.
Det kommer nog mer förslag också där. Apropå märkliga och väldigt konstiga förslag. Det kom ju en motion när AIK ska ha styrelsemöte här om att firman Boys och Ultras Nord skulle ta över AIKs
ungdomsverksamheten.
Ja. Vad är det som hände?
Ja, den var out there.
Ja, det känns som att, jaha.
Ja, det var, jag läste den här motionen. Den var besynlig. Den hade, ja. Ju liksom, de gillade inte då det här nuvarande temat som under Leffe Karlsson, Dennis Hurtin och de som har tagit fram det här.
Det har gått så dåligt.
Vetenskapligt orienterade då. Ja, det har gått rätt bra, tycker man ju också. Så att det är liksom sådär, att varför måste Isak gör, samma dag som Isak gör, avgör.
Och Quaison har gjort hattrick här innan, då kommer det.
Och Quaison gör 3 mål i Bundesliga, då kommer.
Men vår ungdomsfotboll fungerar inte.
Nej, riktigt. Men det var att alla supportergrupper skulle samlas, va? Och få diskutera, ja. Med AIK om hur man skulle göra istället. Och det viktiga var att premiera hjältemod och offervilja eller något sånt där. Det var det som skulle leda AIK vidare. Den var, vi får se om den röstas igenom AIKs årsmöte här om några veckor. Jag har svårt att se själv att den skulle vinna laga kraft, så att säga.
Hur fan var sjukt. Apropå sjuka saker.
Ja.
Finns det någon fler lite sjukt vi har diskuterat där? Ja, det finns det. Och
jävla pirrig du ska säga.
Ja, och nej, men jag fick reda på här en grej som jag fick tips om för någon vecka sedan, och sen kollade jag upp det under veckan här. Jag är ju pappaledig nu, så att jag har ju man är mer utbränd nu än man har varit när man jobbar som
din
reporter.
Din redogörelse för dina första 3 dagar på pappaledighet här.
Då har jag 2 månader kvar.
Du hade varit på pilgrimsvandring ungefär.
Ja, och då har jag 2 månader kvar, men podden kör vi vidare på, men det blir inte så mycket andra texter de här månaderna. Men i alla fall, det är bra att samla på sig material till den här podden. Och jag kom över ett väldigt intressant värvningsförsök och ett kuppförsök, får man säga. Djurgården var väldigt nära att göra klart med Sead Haksabanovic. Var väldigt nära att köpa loss honom från West Ham. Det var långt gångna förhandlingar, men det sprack tydligen på att Norrköping hade någon form av sista, första king och någon form av liksom sista beslutsrätt för att de hade gjort den här dealen med West Ham om lån fram till sommaren. Jag tror om Djurgården hade skulle värva honom då var överens med omgångssumman West Ham, och då hade West Ham behövt kalla tillbaka honom och sen hade Djurgården köpt loss honom från West Ham direkt då. Men det gick, det var någon paragraf där som inte gick att lösa tydligen, så att den blev inte av, men det var väldigt nära tror jag.
Det hade ju varit en det hade varit allsvenskans kanske största värvning det här fönstret.
Ja, och kanske var många år med tanke på att man snor det från rival, en av de bästa spelarna från Premier League liksom. Så att, han hade ju passat väldigt bra in i Djurgårdens spel känns det som, och Kim och Tolle hade kunnat göra underverk med honom känns det som.
Ja, och det känns precis som den, att de behöver en ytter tycker jag i alla fall, Djurgården.
Så
att...
Ja, men sen hade det varit liksom en signal, jag menar om Djurgården hade tagit inse att Haksabanovic från West Ham, jag menar det hade ju sänt en signal till väldigt många unga spelare, väldigt många spelare som ska hem till Djurgården, att det bara ytterligare en värvning som gör att det kan komma fler värvningar sen, att de får mycket enklare att värva spelare.
Ja, alltså, och sen gillar jag ambitionen i att försöka ta honom också, ja. att man inte bara måste gå på oupptäckta spelare från till exempel Sydamerika eller nej. Afrika för att kunna göra för att liksom göra en stor stora framsteg på transmarknaden, utan att köpa i sidled då, så att säga, som det här skulle vara i sådana fall, ett spelare som ändå ja, tillhörde Norrköping förra säsongen och så tillhör West Ham. Men ja, den är död alltså då. Det blir ingen Haksabanovic.
Nej, han blir kvar i Norrköping efter sommaren och sen lär han gå till en utländsk klubb som jag fattade som. Okay. Som jag fattade som finns det också bud liksom från Italien som han kan gå till redan nu, men att han vill inte ta det steget än utan kanske fram till sommaren.
Jag tror att han hade varit bra av att vara ett år till i Sverige, Haksabanovic. Det var faktiskt först på hösten som han blommade rejält i Norrköping.
Det var väl det som var tänkt med Djurgården också. Man går dit, han hade väl skrivit kanske ett längre kontrakt, men sen hade de kanske sålt han efter säsongen för 50 miljoner.
Ja, det låter ju osannolikt att han skulle hamnat där utan någon sorts klausul.
Ja, exakt. Känns det som. Men väldigt intressant och...
Ja, vad synd att det inte hände på det sättet att det hade varit ännu mer att prata om då.
Ja, verkligen.
För att man hade haft... Och det hade ju givit ytterligare då bränsle till det ämne som är IFK Norrköping och som ju får bränsle så att det räcker och blir över.
Ja, det känns inte som det är harmoni i den här klubben. Och det var som vi var inne på tidigare. Det kändes inte som att om man hade tippat inför den här säsongen så att det skulle vara Norrköping det hade varit mest kaos liksom, som det verkar vara nu.
Nej, precis. Det kommer ju lite från ingenstans att det är på det sättet. Men vi hade ju ytterligare då, vi kan ju göra då en ganska lämplig övergång här till IFK Norrköping från det här. Därför att det finns ju ett skäl då till att Haksabanovic själv, som jag förstod det på dig då i alla fall, han var sugen på den här flytten.
Ja, han hade kunnat tänkt sig den här flytten. Liksom, då hade det varit om Djurgården hade köpt loss honom och kommit överens med en övergångssumma från West Ham, för de vill ju sälja honom, så hade ju han inte haft så mycket att säga till om. Jag tror att Djurgården eller IFK Norrköping hade nog inte spelat så stor roll. Däremot kanske han tänkte en gång extra att Djurgården är ju väldigt bra på att förädla och sälja för stora summor och sådär. Det är ju i och för sig Norrköping också, men kanske inte. Djurgården har mer rutin på det. Och sälja till klubbar utomlands.
Precis. Om man går tillbaka till honom då, på planen i höstas så såg det ut som att Norrköping var en väldigt bra plats för honom, och varför skulle han då vilja gå till en annan svensk klubb? Sådär. Men att han vill bort därifrån och att det är andra personer som vill röra på sig och säga saker om Norrköping och sådär, det är ju ett mönster som vi har varit inne på här tidigare. Vi hade ju ett samtal med vår kollega på Norrköpings tidningar här om veckan, David Ivum, som ju gav ytterligare lite bakgrund till de här puttrande konflikterna som är där. Simon Tern gjorde ju en ganska uppmärksammad intervju med Olof Lund som släpptes under måndagen här.
Slängde ytterligare bensin på brasan.
Ja, där han dels då, ska vi börja med att säga, kanske pratar om sin egen mentala ohälsa som han drabbades av under förra säsongen och hur han har tagit sig ur det. Vilket ju var bra varje gång en spelare försöker avstigmatisera det, alltså den aspekten av idrotten lite grann.
Ja, modigt att gå ut så där öppet, och det är ju ämne som har tidigare varit tabu, men fler och fler inom hockeyn och även inom fotbollen börjar ju, och även inom idrotten i stort börjar ju snacka mer öppet om det. Det tror jag är bra.
Ja, om man tänker att slut når man en kritisk massa där, så många har pratat om det, att det till exempel inte är en sån sak som gör att klubbar eller agenter värjer sig mot att, för att det finns ju, det är ett stort skäl till att spelare inte vågar berätta om såna här saker också, att det kan vara karriärsförstörande på något sätt för dem. Men i Terns fall så känns det som att jag tyckte det var bra resonerat det, det han sa i alla fall. Och nej, men sen, en annan del av den här intervjun, det är ju två delar i den då. Det ena är ju det här och det andra är som man tar med sig från den är ju att han då går till ganska hårt angrepp ändå på vissa saker med Norrköping. Han är ju noga med att poängtera flera gånger att väldigt mycket bra saker finns med IFK Norrköping och att han
och det gör
bra där med klubben och föreningen som sådan.
Mm.
Men att det han pekar finger på är ju att när man från klubbledningens håll ska förhandla om övergångar så är det väldigt knepigt allting. Och han hänvisar till sin agent Martin Dahlin som har sagt till honom att han har aldrig varit med om att prata med en klubb som är lika jobbig att prata med. Och det är väl ungefär vad du och jag har
också. Man hör det från agenter och man hör det från spelare också. Att det är väldigt krångligt när en klubb ska, när man ska förhandla med Norrköping. Och det, bara titta på de senaste som har hänt. Det blev lite tjafs när Skrabb skulle lämna till Brescia. Så blev det tjafs. Det har varit, Peter Hunt var väl ute och sågade Islamovic och hans agent. När han var på väg dit för att de hade för höga krav. Och det var liksom att man gick ut med det så tydligt som han gör. Det ser man ju inte direkt AIKs ordförande göra när det gäller förhandlingar om spelare eller Hammarbys ordförande. Så att det var lite oväntat och det säger väl en del om att det kanske är väldigt struligt där. Och sen är det ju så att relationen mellan Peter Hunt och Jens Gustafsson är ju inte den bästa. Det har vi fått höra från flera håll och det är ju bekräftade uppgifter om att de kanske inte drar jämt i alla frågor. Vilket man inte kanske alltid gör med en, nu då är Jens Gustafsson manager och håller i förhandlingar med spelare och ordförande som håller i hårt i ekonomi eller i kassakistan liksom. Så det kan ju vara, men just här kommer det från så många håll att de inte drar jämt, så att nej, det...
Nej, är det en återkommande grej att vad Tern tar upp själv här i den här intervjun då är ju att han pekar på sin egen övergång som aldrig blev av till Arsenal Tula i Ryssland och ger lite bakgrund där och han kopplar ju till och med det till en utlösande faktor för sina problem förra året och att det var väldigt mycket press och stress där han fick den möjligheten att gå, det inte blev av och han var inställd på det och en stor besvikelse att det inte ägde rum efteråt och så. Han säger då att det blir ofta bråk när spelare ska lämna Norrköping och att de som kommer tillbaka till klubben är nästan bara Norrköpingskillar som har en förankring i stan. Och det är klart att...
Det har han lite rätt i. Ja, de har Telo, va? Kristoffer Nyman
kom tillbaka, Fransson kom tillbaka.
Har vi någon mer som vi glömmer?
Men det gör vi säkert. Det finns flera. Men precis det där. Men sen så såg jag att det var ändå lite delade reaktioner på det här angreppet på klubbledningen från vissa där. För att en del tycker kanske att, och jag tycker kanske att göra med vem det kommer ifrån, att han inte har spelat så jättemycket. Och det har ju sina skäl också såklart. Mm. Liksom, att, jag såg en del som var lite irriterad på att allt det här är säkert dåligt, men nu får du börja spela fotboll själv. Och att han tog konflikten så här öppet. Men samtidigt så kan jag, och sen så handlar ju en del också det vi varit inne på tidigare här med den här Jedda då.
Ja.
Mikael
Hansson
heter han. Mm. Som fick lämna mot hela spelargruppens vilja egentligen. Mm.
Och var ju väldigt populär och man tog bort honom för
och att... Och även där en konflikt i bakgrunden då. Och alla de här styrelseavhoppen. Så att jag tror de flesta har förstått runt Norrköping. Mm. Att å andra sidan kan jag tänka så här att det är väldigt lätt att den här typen av knepiga situationer eller konflikter får ligga och puttra under ytan ganska mycket, ganska länge. Och det blir väldigt mycket ryktespridning kring vem som är arg på vem och varför och
exakt.
Så. Och att han tar det offentligt alltihopa, eller mycket av det i alla fall, och förklarar vad det är som stör honom och stör gruppen. Jag kan tycka att det finns något bra i det också.
Mm.
Att då har man något mer att förhålla sig till, snarare än att det blir liksom gissningslekar och framförallt i supportled att det lätt sprids då. Lite myter kring vad som stämmer och inte och sådär.
Ja, och säga lite grann om Peter Hunt då. Han var ju väldigt öppen när det gäller att övergångssumman, då var överens med Östersund. Han gick ut och väldigt oväntat där och sa att det var exakt 3,1 miljoner vad de var överens med. Men han var även öppen med hur han sågade Islamovic där, att han hade för höga lönekrav. Men man har inte hört så mycket från honom nu när han går ut och reder ut det här. Och han har liksom inte gjort några intervjuer om hur det egentligen står still i IFK Norrköping. Utan det har bara varit en kort dementi om att allt är frid och fröjd i styrelsen.
Ja, precis.
Men jag fick höra här också att Norrköping åkte väl på läger till Portugal, va?
Precis, där var de nyligen. Ja.
Och man hade ju brukar alltid ha en årlig, att Peter Hunt tror jag har hus där, eller hur det är.
Han har hus där.
Ja, precis. Och de anbjuder ofta hem alla spelartruppen dit, men det hände inte idag. Det var så naturligt att det inte blev. Så att det är väl ytterligare
Ja, det skänker ytterligare då, näring såklart till den här bilden av att det är någonting som inte stämmer där. Och det, tittar man på vad Tern säger också, så säger han ju ordagrant att det är personliga konflikter. Han gissar att det är personliga konflikter som ligger bakom att det blir mycket konflikter när man ska lämna klubben. Och så. Och de personliga konflikterna, ja, det verkar inte som att de äger rum så jättemycket mellan spelare. Nej. Utan det verkar ju vara de mellan honom och resten av klubben. Ja, han är ju ovald på 2 år, Peter Hunt. Så att det går inte, det är inte aktuellt att rösta bort honom på ett årsmöte.
Nej, det var
inte
avgå själv. Vilket har svårt att se.
Ja, det har jag också svårt att se. Och man ska, för att nyansera bilden då, så ska man ju säga att det som går att använda som argument för hans sätt att driva Norrköping är att de har etablerat sig som en toppklubb.
Verkligen.
Och vunnit ett SM-guld.
Och sålt väldigt många
bra spelare. Så de har en fungerande modell fortfarande. Ja. Vi går vidare från Norrköping och så går vi tillbaka ett slag till AIK bara. Där Rickard Norling har förlängt sitt kontrakt till
precis.
2021. Vilket Aftonbladet avslöjade igår.
Och det får man säga var väntat ändå. Får man säga. Jag var inne på det här tror jag i vår podd om jag var med i Testa Stör. Att jag trodde att Norling skulle förlänga. Man går ju inte in i en säsong med ett kontrakt som går ut. Det hade varit väldigt konstigt. Då tror jag att Rickard Norling hellre hade sagt upp sig. För jag tror att då hade man liksom, han hade varit dödsdömd då. Sen så kan man ju i ett lite bredare perspektiv när det gäller just tränare ställa sig frågan om det gör så speciellt stor skillnad att han förlänger med 1 år. Jag satt ner med Norling i Dubai för 2 år sedan tror jag. Jag pratade också då om hans kontrakt och sådär. Han menar på att ja, men, spelar någon roll. Även om går du torskar jag 3-4 matcher här ändå i rad så får jag sparken. Och just i de här kontrakten med tränaren brukar ofta vara så att de har liksom några månaders uppsägningstider. Så att säg att Norling har 6 månaders uppsägningstid eller 8 månaders uppsägningstid, så vad spelar det för roll om man sitter på 2-årskontrakt då liksom? Det är ändå AIK måste betala honom där, och jag tror knappast att för att man har förlängt med 1 år så tror jag knappast det är liksom, vad ska man säga, att om AIK skulle gå väldigt dåligt och visa sig att de inte har nå liksom har utvecklat det här spelet som de sa, det offensiva, så tror jag knappast de skulle tänka sig för en gång till. Bara för att han har förlängt med 1 år, då hade de ju sparkat honom ändå.
Så att sannolikt finns det väl utvägar ur det här kontraktet också, kanske på något sätt, både för honom och för AIK. Men att han, vare sig han eller Björn Westerström, lever ju under några liksom falska föreställningar vad som gäller här.
Jag tror mer det här liksom en signal utåt.
Jag tycker väl snarare att sådär att istället för att det ska kännas som att han har en, att det är en, liksom, en nedräkning till att han ska gå oavsett, att man väljer man att fortsätta med honom nu och, ge honom mandat att förändra spelet, vilket de ju varit tydliga med att det är det som händer. Det är klart han ska ha 2 år. Det är klart han ska ha ett kontrakt som sträcker sig över den här säsongen. Så att det inte är som så här, det här är ditt avskedsår.
Nej,
precis. Det ska inte finnas en sån föreställning överhuvudtaget i bakgrunden. Så att jag tycker att det här var en ett år förlängning just för att se hur det här går innan man förlänger ännu mer. Att det var, känns ganska rimligt för alla parter faktiskt. Det var inte så chockerande kanske.
Nej.
Jag noterar att du inte har en burk med dig in hit idag.
Nej, man har fått tillräckligt med kaffe här på morgonen för att man tar lite mer energidryck.
Är det nya
pappa och så. Ja, precis. Det blir det. Det är upp 6:30 på morgonen och svepa några koppar kaffe så man är pigg och alert och kan däcka vid 7-8 på kvällen.
Det kanske också är ett bra tillfälle då. Det här var ju då en av dina lärdomar från faderskapet och din roll som pappa.
Exakt.
Att du kommer gå samma väg som en hel del andra krönikörer och reportrar på andra tidningar och börja skriva kolumner och krönikor om att vara förälder.
Ja, exakt. Det skulle man kunna göra. Men det här som du är inne på här med att jag inte har någon burk, det är också en början på min nya diet här. Jag kör ju Andreas Granqvist-dieten.
Berätta.
Ja, det är en fantastisk rubrik i Sportbladet här. De hade gjort en intervju med Andreas Granqvist som meddelar att han ska gå ner 7 kilo här. Han ska vara fit till den allsvenska premiärstarten. Och Granqvist börjar bli till åren, så det är kanske lite svårare för han att gå ner i vikt. Det blir ju det när man blir äldre. Och hur gör han då för att gå ner i vikt? Ska han liksom kämpa med att äta knappt någonting? Ska det vara så här 16 weeks of hell att han drar ner kaloriintaget maximalt och han ska köra 3 pass eller liksom om dagen och han ska liksom bo
bara
i gymmet?
Äta sjögräs.
Exakt. Nej då! Andreas Granqvist ska sluta dricka Coca-Cola. Där har vi Granqvist-dieten. Jag har säkert inte druckit Coca-Cola på 5 veckor, säger han. Vilken uppoffring! Det här är ju den största uppoffringen en elitidrottare har gjort. Han ska inte dricka Coca-Cola på 5 veckor. Och det ska bli en bärs. Det här är något nytt, Anna Skipper och 60 Weeks of Hell, skit i det här. Coca-Cola-dieten, skippa kolan bara så.
Men det jag fastnar för att han tror att han inte har druckit en cola på 5 veckor.
Exakt.
Kan ha druckit en halv cola.
Ja. Nej, det här är superdiet. Nu överdrev jag lite där. Granqvist har ju, han säger också i artikeln att men det blir lite mindre kolhydrater, men ingen jätteskillnad ändå, säger
han. Nej, men ett exempel, han ombeds ju då nämna ett exempel hur han ska göra. Ja, jag tror inte att han har druckit en cola på fem veckor.
Ja, det är sån uppoffring. Det påminner lite grann om, Granqvist är ju en ruskigt skön lirare och vi gillar ju Granen. Och jag kommer ihåg när han gjorde en tv-intervju här med Sportbladet, tror jag det var, under en VM-kvalsamling eller EM-kvalsamling, så fick han sin drömmiddag.
Jaha, vad var det då?
Ja, då var det han har ju en kulinarisk upplevelse för Granqvist. Han har ju varit i Genoa, bott utomlands och fått uppleva. Så han körde 1 toastkagen till förrätt, 2 entrecô med bearnaisesås, 3 choklad, eller marängsviss tror jag det var, glass med chokladsås typ. Det var hans 3 rätters. Ja, han är en superprofil, Andreas Granqvist. Ja, han njuter av livet.
Och leder Sveriges landslag in i ytterligare ett mästerskap.
Ja, verkligen. Och kommer nog förmodligen, om inget oförutsett händer, starta mot Spanien.
Du, tror du att det var så att när han bestämde sig för att gå ner 7 kilo, att han slog en signal till Ludvig Augustinsson och frågade, hur gör du? Och Ludde sa, jag dricker bara cola var 50 vecka.
Ludvig Augustinsson, den mest tränade,
den minst koladrickande fotbollsspelaren i Europa.
Och den mest tränade svensken, får vi nog, svenska fotbollsspelaren.
Så är det nog. Jag har dock inte sett några träningsmatcher med Granqvist Helsingborg. Jag har faktiskt inte sett så mycket träningsmatcher alls. Har du gjort det?
Jag har varit inne, kollat lite grann på, jag såg bland annat Hammarby mot Midtjylland där. Får man säga att det var en del hårresande bjudningar från Hammarby här, men lyckades ändå få ett hyfsat resultat och Tankovic gjorde mål. Så att, nej, men det känns som Hammarbys, de är ganska nedtränade, va?
Ja, det ser ut så, eller jag tittade lite på lite highlights från det där bara, men jag just därför jag inte kollar så mycket, tror jag, för att jag tycker så liksom, vad ska man göra av informationen så här års? Det är väl det man kan titta.
Slavia Prag var det, förlåt. Prag var de mötte, Midtjylland mötte de tidigare.
Precis.
Och förlorade. Du gjorde, det var ungefär samma där, de gjorde väldigt många misstag och förlorade här mot Prag, så gjorde de väldigt många misstag och förlorade också. Ja. Men jag tror att de är nedtränade.
Ja.
Man får komma ihåg att det är 2 månader till allsvensk premiär.
Ja, det är fortfarande ett tag kvar. Det man kan titta på, och det kanske inte gäller därför, både i Hammarby och många av de här lagen som har samma tränare som förra året, så vet man ju på ungefär hur de kommer startarna kommer bli, liksom, hur de kommer spela och så. Det man kan titta på är väl att det som börjar kännas ganska lätt att slå fast i det här laget, jag vet inte, slå fast, men det lutar ju åt, som jag ser det, att till exempel Malmö FF satsar på Anel Ahmedhodzic som mittback. Han verkar ju starta där, alltså, och de har ju rätt mycket mer seniora spelare, och att döma av de startelvor man har sett hittills och hur Jon Dahl Tomasson har matchat laget, vi var väl inne på det förra veckan, att han har givit mycket förtroende och tid till unga spelare. Men det är en sak att ge en ung offensiva spelare som till exempel Adi Nalic, som ändå spelade hela säsongen i Allsvenskan förra året.
Precis.
Men att han vågar ge Anel Ahmedhodzic så mycket mandat i backlinjen eller förtroende i backlinjen. Det är modigt, tycker jag, och det, jag gillar det.
Ja, och det som talar mer för att de kommer i Ahmedhodzic chansen är att Lasse Nilsson var ute här och i någon intervju, såg jag om det var med Kvällsposten, som sa att men jag ska slåss för min plats och jag tror fortfarande att det startar och jag håller bra nivå. Liksom. Det, så att han kanske också hade fått de där signalerna att antingen måste han steppa upp eller så blir det en ny mittback.
Ja, precis. Jag tror inte att de, för man har ju tänkt länge att de ska handla en ny mittback. Ja. Här får de ju tillbaka honom då från, han var ju i Hobro, va? I Danmark.
Och då, han kallades tillbaka direkt när, vad heter det, eller typ 1 eller 2 dagar innan Tomasson presenterades.
Och det är möjligt att Tomasson hade bra koll på honom. Från
Exakt.
För han fick ju mycket beröm där borta. Jag var med i veckans lag hit och dit och gjorde något mål här och där.
Ja.
Vi har andra nyheter. Vi var inne på det tidigare här, att Fredrik Reinfeldt nomineras till Djurgårdens styrelse. Inte jättemycket mer att säga om det, mer än att jag träffade honom för en intervju. Den finns att läsa på Sportexpressen fortfarande under vår nya etikett Gränslandet, där vi ska försöka skildra och diskutera och bevaka idrottens plats i världen. Jag släppte ytterligare ett reportage igår måndag som handlade om Mjällby och Sölvesborg och Sverigedemokraterna och hur länge en fotbollsklubb kan mena sig vara partipolitiskt obunden. Ja. Båda de här repen finns där, och det finns även en ytterligare en podd man kan prenumerera på som vi gör på Expressen som heter Gränslandet, där vi släpper det första avsnittet som avhandlar båda de här ämnena i veckan här.
Ja.
Kan vill säga att det fanns en viss diskrepans mellan Fredrik Reinfeldts förhoppning om hur lite folk skulle bry sig om att han var för detta moderatpolitiker och den typen av reaktioner jag fick till mig i alla fall från djurgårdare som var speciellt fjusta i hans politiska gärning.
Det såg man ju på Twitter. Han fick ju en del stöd också av vissa ur Djurgårdens Twittermaffia. Twittermaffia sagt med en positiv krang, det är inget negativt, men man, alla vet vad jag menar. Som
du håller på ofta med det. Positiv rasism. Positiv Twittermaffia. Laddade ord.
Men sen var det ju väldigt mycket delade meningar. Och frågan är ju, alltså han ska röstas in, eller?
Ja.
Ja, så att det är frågan. Ja. Det kan nog bli svårt för honom, va? Eller?
Jag tror fortfarande att det behövs mobiliseras ganska många som bryr sig tillräckligt mycket om det här. Aha, för att rösta bort honom. Det brukar kännas som att, sådär, att ändra en valberedningsförslag brukar kräva att man är väldigt många som mobiliserar och organiserar sig. Mm. Som till exempel när AIK röstade in sin egen styrelse i sådana gymnasium här om året.
Exakt. Mattias Jonsson var också förslagen som...
Mattias Jonsson och Linda Wikström som har varit... ordförande för, eller generalsekreterare i Elitfotbolldam tidigare. Och även var klubbchef klubbdirektör i alla fall i det Djurgården Älvsjö som vann flera SM-guld i början av 2000-talet.
Ja, kul. Så då får man
Johan Arning lämnar Djurgårdens styrelse.
Ja, man får anta att Jonsson är väl en rak ersättare till honom, en förrättad spelare. Ja. Som...
Arning ska ju då jobba med Discovery-sändningar i år och nu håller han inte på Djurgården längre eftersom han inte är med i styrelsen. Han kan uttala sig helt opartiskt.
Ja, exakt. Vi måste säga en del om det finns en träningsmatch också, men vi har ju varit inne på det här om att Leo Bengtsson var en bra värmning för Häcken.
Ja.
Nu gjorde han det väldigt bra mot Astania, tror jag var, i träningsmatchen. Jag såg att han kan nog bli ett rejält utropstecken. Och Häcken smyger med lite grann i bakgrunden där. Nu var de ju ganska dåliga på slutet här förra året och vann ju inte mot topplagen. Det är där de måste förbättra. Men det känslan är ganska bra kring Häcken ändå.
Jag tyckte det var en bra intervju med Andreas Alm av Andreas Sundberg på
kanalen. Ja, precis.
Alm är alltid bra när han intervjuar.
Men var inte det en passning till Norling då? Norling hade gått ut... Jag tror att Andreas Alm är en expert på det här spelet mellan. Och Norling och Alm kan man ju tänka sig... Ja, finns vissa likheter mellan dem, men de är ganska långt ifrån varandra. Men då hade ju Norling precis varit ute och sagt att jag har en för dålig trupp liksom med passning till Björn Westerström. Och jag menar, han hade sagt att ja, men Hammarby är på väg att gå om oss och sådär. Och så kommer Alm några dagar senare in i intervju och bara, men det är jättebra när jag var i AIK, precis som göra som Björn. Sportchefen sköter sina grejer. Det är han som bestämmer värvningar och jag har aldrig haft något problem med. Och så börjar han rada upp de här unga spelarna och sådär. Men han var lite för återhållsam där, Alm, när han inte ville ta åt sig cred för att han satsade på Alexander Isak och Quaison. Det är ju faktiskt han som ska ha en stor del i det. Känns som en liten passning till Norling.
Ja, de håller på allihopa.
Exakt!
Precis som vi gör.
Ja, precis. Men vad var det du ville säga mer om att det var en bra intervju?
Nej, jag tyckte bara det. Ja. Att den var, och att han ofta har en liten egen take på saker och ting. Så behöver man inte alltid hålla med om allt. Men att han är ofta tänkt till och det är samma sak som med hans, vi pratade väl om hans blogginlägg i krönikor på Häckens hemsida. Att, det är ett ovanligt grepp och man kan fråga sig vissa gånger vad, liksom, vad han vill åstadkomma.
Så bra var det inte, men det är i alla fall man får ge för tanken.
Det är någonting.
Absolut.
Och i liksom ett fotbollsmediaklimat som framförallt internationellt men även ibland i Sverige som är väldigt strömlinjeformat och lite... robotlikt kan jag tycka, så är det kul med dem som har egna idéer.
Och försöker sticka ut. Och framförallt är som Alm är, han är ju alltid en frisk fläkt, även fast han kanske inte själv skulle beskriva sig som så, men det var ju en jäkla massa utspel mot domarna och han är förra året. Och,
som sagt, de håller på.
Precis.
Förutom då att Djurgårdens försök att värva Haksabanovic gick käpprätt åt helvete, vad har du att bjuda på?
Ja, men det har jag fått reda på här att Emanuel Banda, 22-åringen som har provspelat för Djurgården i träningslägret i Sydafrika, ska vara klar. De ska göra klart det sista detaljerna med klubben här idag, och om inget oförutsett händer så lär han presenteras som Djurgårdens nyförvärv här inom några dagar kanske. Det dröjer till nästa vecka.
Han ägs av en belgisk klubb.
Ja, Ostende tror jag. Men det är väl... jag vet inte om de skulle... hans tidigare klubb också där. Så jag vet inte var. Det finns massa parametrar att ta hänsyn till. Men som jag fattar det som så... om inget oförutsett händer så löstes de sista detaljerna under tisdagen här. Och det är väl ett kontrakt över 3-4 år tror jag det är som är aktuellt.
En lång kontrakt alltså?
Ja, precis. Men Djurgården har haft honom under lupp i 3 år. Och fick väl väldigt positiva svar under träningsläget i Sydafrika.
Han var med och provspelade.
Precis, och vill väl ha in en backup till Ulvestad, va? Som inte kommer förlänga, utan han spelar ut sitt kontrakt.
Men över hela den här säsongen?
Mm, precis. Men,
ja, de behöver väl spela och rotera lite mer när Europaspelet börjar i sommar.
Ja,
om
precis.
De då ska gå vidare där.
Och Banda, jobbigt efternamn att börja sin session i Djurgården med Banda. Så
ja,
får man tänka på
han
Carlos
först.
Banda här. Nej. Mm. Men han ska vara en ledargestalt, en tuff och bra mittfältare.
Mm.
Så att om vi förväntas ingen kiloffa-typ med teknik och briljans, utan här är mer en hårt jobbande spelare. Men om man ska säga någonting, så att om Djurgården har skaptat honom i 3 år och haft koll på honom, så kan man nog förvänta sig att han är rätt så bra.
Ja, de måste ha haft koll på honom på något sätt. Jag tittar, ja. Alltså, hans karriär är ju att han då gick till Ostende i Belgien och lånades ut i franska tredje divisionen i år här, mm. i Béziers. Men det har ju hämtat spelare från ännu mer dunkla miljöer och varit fantastiskt bra i Allsvenskan. Så att, ja. Ska vi väl inte dra för stora slutsatser av det.
Nej.
Anton Saletros.
Ja, precis. Jag tror att Sarpsborg, som jag har hört, är sugna på honom.
Stare alltså.
Micke Stare, precis. Och de har ju värvat Mitov Nilsson, va? Från, eller från Giffarna, från som bossman. Saletros ska väl, är väl, ägs väl av Rostov, men sa till mig i Qatar att han då hade massa anbud på bordet, men än har inte hänt någonting, så att vi får se vad som händer. Tog knappast att Sarpsborg i så fall, om det nu blir Sarpsborg, det är inte alls säkert, men jag vet att de är intresserade.
Förvånar mig lite att inte AIK gjorde mer för att få hem honom ordentligt.
Ja, men han var väl, ja, precis. Men var skulle han få plats i det här under den värva och få det? Han var ju väldigt missnöjd av att han blev placerad som wingback senast. Och jag menar, det finns ju liksom inga, och du har Bilal Hussein, du har Ofori, du har Sebastian Larsson, de vill bli av med Adou, de har ju ett överflöd av mittfältare på hans position.
Förvisso. Men jag tycker att han är både en spelare med bra spelsinne, men en bra vänsterfot också.
Ja, ja, jag håller
och
med.
För att in i mittfält och kunna använda honom då, samt som Sebastian Larsson blir inte yngre, och jag håller honom som bättre än Bilal Hussein i det här läget i alla fall. Så att, det var väl mer utifrån det. Sen tycker jag Saletros nästan alltid när han spelar visar ledaregenskaper.
Ja, men det gör han
ju. Att han ser ut som en ledare.
Ja.
Och det mår man ju alltid bra av.
Ja, därför har vi kvar lagkapten av AIK också. Lite, eller en eller två matcher förra året. Sen gjorde han ju ingen bra januari-turné, skulle jag säga. Han var ju väldigt blek där på centrala mittfältet. Så att, nej, jag vet inte.
Nej, det känns som ett viktigt klubbval för honom där.
Ja, verkligen. Och jag tror nog att...
För han är ju spelare som har varit med i landslagsdiskussionen. Han var med i U21-landslaget en del också. Att,
men vore inte Sarpsborg...
Han har lite egna egenskaper. Alltså.
Vore inte Sarpsborg bra för honom att börja om på något sätt?
Kanske bra spel under Stare också.
Ja. Och sen har vi ju Abbe Khalili som är klar för Hammarby. Kommer presenteras nästa vecka, som jag fattade som. Ett kontrakt på minst 2 år, som jag har förstått det.
Zlatans första värvning.
Ja, precis. Men
andra efter Paulinho.
Ja, där så avslöjade ju vår kollega Anell här för en månad sedan att Hammarby var sugna på honom och var intresserade av att ta in honom. Nu ska jag få på direkt här i morse, klockan 5 på morgon, att Khalili skriver på. Och det har jag också kollat upp att det stämmer. Så att, ja, men det är en bra värvning för Hammarby.
Absolut. Det känns som en spelare som svensk publik inte har fått se så mycket av överhuvudtaget. Han försvann ju från radarn lite grann efter sin landskamp där, som han gjorde i kölvattnet av U21-EM, när Hedek Hamrén gav honom chansen, något inhopp någon gång. Men sen har han ju spelat i turkiska mittenklubbar.
Ja, han har gjort 54 matcher i Mersin. Han har 56 matcher för Gençlerbirliği. Sen har jag haft lite struligt i Kasimpaşa. Han var ju på väg till Hammarby för ett år sedan, tror jag. Har varit lite skadad, men spelat på slutet, bröt sitt kontrakt här, ville väl bort från Turkiet, som jag har förstått det. Han hade väl anbud från Sivasspor, men ja, han hade fått nog av Turkiet, vilket man kan förstå. Det är ju ett struligt fotbollsland. Sen är det ju här, han ska spela på konstgräs, får vi se här. Han har haft lite problem med skador, men det är väl en, kommer han igång så är han ju en kanonvärvning för Hammarby. Däremot så lär han väl behöva en startsträcka, skulle jag tänka mig, med tanke på att han bröt kontraktet här.
Precis.
Och och sen så har ju de,
att slå sig in i.
Ja, de har ju faktiskt fortfarande junior.
Bojanic,
de har
Jeppe Andersen,
de har Bojanic,
Fengera,
Tankovic är klar, Fengera spelar där, så att det är klart det är tufft. Abbe Khalili kan ju spela i och för sig på en kant också och komma in lite mer, men där känns som kanske Niklic och
Min bild av honom är att han är tänkt förändra de centrala
mittfältspositionerna. Det är klart det är så. Men Hammarby visar musklerna igen och visar att de
ja, de känns väl rustade.
Ja, de har pengar att ta hem de här spelarna. Jag menar, att kolla på spelarna de tar hem nu. Det är Tankovic, det är Kasia Niklic, det är Abbe Khalili. Man förlänger med Fenger, Jeppe Andersen. Men jag menar, det var ju bara för några år sedan som de...
Förlängde med Bojanic också.
Ja, precis. Men det var ju bara för några år sedan som de var liksom julade över värvningar av... Ja, vem ska jag ta? Billy Schuller eller något sånt där. Alltså, nej men... de var liksom... Nej, men Måns Söderqvist. Ja. Alltså, de plockar ifrån en helt annan hylla nu. Visst. Och det har de ju byggt upp under sportchefen SBA, som så det har de gjort det jättebra.
Man måste säga att av de förväntade topplagen då, ja, så här dags, så ser ju, i och med att de har behållit samma tränare och ungefär samma trupp, så ser ju både Djurgården och Hammarby ganska färdiga ut i den bemärkelsen.
Ja, vad som jag har förstått så är Djurgården färdig nu.
Med, jag tänker bara i helt intrycken att de känns som färdiga lag. Mm. De kommer fortsätta på samma spelmässiga linje som förra året, och de har ungefär samma trupp att tillgå med någon addering här och där.
Ja, men däremot...
AIK är ju rätt annorlunda i den bemärkelsen, eftersom de ska byta approach i alla fall lite grann. Alltså byta lite mentalitet på spelet, och sen så kommer ett antal nyckelspelare ha kommit in då, framförallt Ofori som ska in centralt, och Elinosi har försvunnit och sådär. Malmö FF är också lite att de är ett okänt ämne.
Ja, och där
kom ny tränare och nya spelare.
Precis,
också.
Och just i Malmös fall tror jag, som jag sagt tidigare, just nu jag har svårt att se Malmö missat SM-guld 3 år i rad. Mm. Men däremot är det ju en liten brasklapp där för Hammarby, med tanke på att starten, skulle det liksom svaja till i starten här och Thomasson får en dålig start, då kan det liksom prägla hela säsongen. Man vet vilken press man har, man vet vilket resultat Uwe Rössler har gjort, och skulle det då börja lite svagt, så tror jag att det kan prägla. Men jag tror att supportarna måste nog ha lite tålamod där också.
De andra lagen som borde kunna utmana då, har vi Norrköping som vi säger befinner oss lite i någon sorts förvirrat tillstånd här.
Får se vart det slutar.
De känns ju inte, de känns ju färdiga så tillvida att vi vet hur de spelar, men truppmässigt känns de inte riktigt färdiga.
Inte
de är. Häcken smyger med också, får man säga.
Verkligen.
Där känns de också som att de handlade ju ganska mycket ganska tidigt.
Mm.
Så att de är lite sådär dark horse.
Har vi inte heller sån stor omsättning?
Nej, precis. Det är ungefär på ett ungefär samma. Det är väl att Paulinho försvann och mot slutet av sånt.
Däremot brasklappen för Hammarby tycker jag är Nikola Djurdjic, hur stort tappet kommer bli. Han betyder väldigt mycket för deras spel. Och Paulinho börjar med att liksom ha problem med knäna nu, eller med ett knä. Nu är det ju 2 månader som sagt kvar till allsvenska premiären, så att jag tror att han kommer bli väldigt bra. Men Nikola Djurdjic, ledaregenskaper och sådär, det kan ju vara ett lite försvagning.
Ja, det kommer vara det på något sätt. Det kommer märkas på något sätt, tror jag. Det sista laget som man vill i alla fall oddset då för att slåss om topp 3 i Livsjö Göteborg också, som får jobba väldigt mycket i kommunen. De har ju sluppit alla rubriker. Det känns som att de har gått från liksom en extrem till den andra, att man det är inte så dramatiskt det som pågår där längre. Dels för att de fick in så mycket pengar från sina försäljningar, men dels också för att de gjorde tillräckligt bra resultat och så. Men där känns det fortfarande som att det kan hända en del grejer, tycker jag.
Ja, verkligen.
Den truppen, därför att både pengar och ett behov av att förstärka. Så att
och Jakob Johansson har vi ju sagt, han är ju i princip klar. Marcus Berg hoppas de tar in till sommaren. Mittback är väl första prioritet nu i de här kommande. Tycker jag ändå det har varit en del snack om IFK Göteborg, även fast det inte har hänt så mycket.
Ja, jag vet inte, vi mest spelare in och ut.
Ja, men vi pratar ju nästan varje dag ganska mycket om den här podden.
Ja, precis. Men det är inte så mycket av det här stora som har varit innan då, va?
Nej.
Det brinner i knutarna.
Nej, alltså, men man kan ju vara den här för 2-3 år sedan när Poja skulle få sparken, och man liksom jämför med rubrikerna de fick då.
Det är konstigt nog, tycker jag, känns länge sedan vid det här laget. Alltså att den krissituationen de befann sig i. Så att
den är utredd på
det som vis. Vi har vasslagit många gånger här tidigare. Det går fort i hockey.
Ja, det gör det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.